Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Och idag ska vi prata om bostäder och bostadspolitik. Om det finns någon sån egentligen. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö, som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här. Byter tankar och idéer som leder till, just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det som den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och kanske frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Det är en mänsklig rättighet att ha ett värdigt boende. Det står skrivet både i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna och i svensk grundlag. Och ändå vet vi att det inte är alla förunnat att ha en dörr att stänga om sig eller en adress att sätta på visitkortet. Ungdomar har svårt att överhuvudtaget ta sig in på bostadsmarknaden, och en alldeles för stor skara av befolkningen befinner sig långt i utkanten och tvingas till taskiga andra- och tredjehandskontrakt i bästa fall. Hur är det möjligt 2022? Vad är det som gör att det är så svårt att driva bostadspolitik som gynnar alla? Ett kort tag förra året, när regeringen Löfven fälldes på grund av frågan om fri hyressättning i nyproduktion, så trodde någon kanske att bostadspolitiken stod högt på agendan. Det känns redan ganska länge sedan. I det här avsnittet ska vi prata om bostadsbyggande och bostadspolitik. Och då säger jag välkommen till mina gäster, och det är Martin Grander som är forskare vid institutionen för urbana studier vid Malmö universitet, och Marie Tillander Dellhag som är vd för det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö. Välkomna båda två.
Tack så mycket. Tack.
Fint att ha er här. Vi börjar där direkt. Hur blev bostadspolitiken en så politiskt känslig fråga som få vill ta i?
Nej, men lite grann som du var inne på så tror jag väl förvisso då att det är en känslig fråga, men vi ser ju också lite grann som du var inne på att det har blivit en fråga som ändå kommit upp på agendan. Inte minst förra sommaren med tanke på frågan om frihyresättningen i nyproduktion. Och jag tycker också att vi läser mer om bostadsfrågan i våra tidningar. Det är fler som kan någonting om det, för det är komplexa frågor. Det är fler som sätter sig in i det. Det är mer samtalsämne. Så att, visst, det är en politiskt känslig fråga, men jag tycker ändå att det finns ett ökat intresse för det. Så det finns i alla fall en potential för att det skulle kunna bli en fråga som faktiskt kommer upp nu på allvar i valet igen. Med det sagt så är det fortsatt en känslig fråga, och det tror jag beror på att ska vi göra större förändringar i bostadspolitiken och bostadsförsörjningen så kommer det beröra ganska många grupper i samhället, eller ganska många personer. Och i praktiken så handlar det om att ganska många personer kommer att eventuellt förlora ekonomiska möjligheter på detta, så att säga. Vi har ju en ganska stor grupp i samhället idag som bor i ägt boende eller i bostadsrätt, och under ganska lång tid har vi haft en politik och en utveckling som har gynnat den här gruppen. Och vill man då på allvar förändra bostadspolitiken i riktning mot mer jämlikhet eller mer rättvisa, så är det kanske så att man måste också börja fundera på den gruppen som har haft en ganska gynnsam utveckling under en längre tid. Och i och med att det är en så pass stor del av väljarkåren så är det förstås riskabelt för moment för politikerna att gå in i den delen av väljargruppen, så att säga.
Vad säger du, Marie, om Martins analys? Hur har det kommit sig att det blir så himla känsligt?
Om det är en känslig fråga eller inte, det överlåter jag åt någon annan att avgöra. Men jag kan väl ändå konstatera det, att vi har ju inte sett de här genomgripande långsiktiga förändringarna i, kopplat till bostadspolitiken, utan vi har sett en mängd tillsatta utredningar, fragmentariska lösningar. Vi har ju också sett exempelvis då för oss som nybyggare eller producenter utan nybyggda lägenhet, investeringsstödet som då har tagits fram och lagts upp på bordet och sen har det ryckts bort och sedan så har det kommit tillbaka igen och sen har det ryckts undan igen, och det är ju mycket liksom i vi som är i bostadsbranschen, vi pekar ju gång efter gång på att vi behöver stabila, långsiktiga förutsättningar.
För är det det som gör det så svårt då? För jag tänker att bostadspolitiken är ju faktiskt en viktig del av det som så många politiker stoltserar med, att värna om välfärdspolitiken.
Ja, alltså just långsiktigheten, för det är ju så trögrörigt. Det går snabbt att bromsa någonting, men det är väldigt trögt att omstarta något. Så att de långsiktiga lösningarna, och kan man ju ibland reflektera över att varför inte det budskapet snappas upp då?
Mm. Men vi vet ju att det är många som står utanför bostadsmarknaden och som inte har tillgång eller har lång väg fram till drägligt boende som går att finansiera. Hur kommer det sig att det är så himla svårt då att bygga bostäder som fler har råd med?
Det kostar pengar att bygga bostäder. Du har en investeringskalkyl som består av en mängd arbetade timmar. Du har material i det, du har mark, du har myndighetskostnader. Så att det kostar helt enkelt pengar att bygga. Och vi har en hel mängd med regler och krav att förhålla oss till då, som ska matcha, som den här produkten man tar fram ska svara upp emot. Och jag tycker att det blir ganska tydligt att man kan skruva i det där, men vi kommer aldrig någonsin kunna skruva i det i den utsträckning att det kommer kosta lika mycket att bo i något nybyggt som det kostar att bo i något som är byggt för väldigt, väldigt många år sedan.
För nyproduktionen kommer alltid att vara dyrare,
men jag tror att det som är superviktigt att ha med sig som målsättning, och det har vi ju på MKB jobbat mycket med, det är ju att flytta nyproduktionen betydligt mycket närmare i alla fall det befintliga beståndet. För vi ser ju att den andelen personer som kan efterfråga nyproduktion där den ligger kostnadsmässigt i dagsläget, den gruppen är ganska liten, och så länge nyproduktionen tillåts ligga i det där höga kostnadsläget så kommer nyproduktionen aldrig att kunna bli liksom svaret på bostadsbristen och de här dåliga boendelösningarna man befinner sig i.
Så det gäller då att hitta andra lösningar, eller vad säger du Martin, att lösningar på, ja, att det, på det befintliga beståndet av bostäder bland annat, och kanske helt andra lösningar också.
Mm, mm. Jo, men det tror jag, och det tycker jag är viktigt det som Marie säger, att det är alltid dyrare, och nyproduktion det har alltid varit dyrare också. Det har alltid varit en stor andel som jag inte har kunnat efterfråga nyproduktion, och vi lever nog i en liten utopisk tanke om att nyproduktionen ska kunna hjälpa väldigt många grupper, men i själva verket så är det inte riktigt så. Däremot så kan man nog skruva på det ganska mycket, tror jag, och det finns ganska intressanta exempel på hur man kan komma ner i nyproduktionskostnaderna med hjälp av exempelvis det kommunala markägandet och så vidare. Det finns massa olika verktyg som man kan fundera på och gå in på detaljer kring om man vill. Men oavsett så är det alltid så att det kommer finnas en ganska stor andel som inte kommer klara de här nivåerna. Och då måste man titta på hur kan man använda det befintliga beståndet bättre. För det är där vi har de bostäder som faktiskt är ekonomiskt tillgängliga. Och då är det förstås viktigt att de används på rätt sätt och att de inte försvinner också.
Och då kokar det ner till huret då. Hur gör man det då? Hur är det, vad har MKB för möjligheter att bidra där?
Men jag tror att det handlar om att få igång då de här som famösa flyttkedjorna. Men jag vill mena att kan vi skapa en ny produktion som på något sätt blir förflyttas kostnadsmässigt till att ligga närmare det befintliga beståndet, så kan också en större grupp efterfråga den nyproduktionen, och då borde vi rent teoretiskt kunna få fler som bor i det befintliga beståndet att kunna välja nyproduktion, och då bör vi liksom teoretiskt också kunna frigöra det befintliga beståndet till de som enbart kan efterfråga det och inte efterfråga nyproduktionen. Så där menar jag. Och sen har du ju också alla de här andra grejerna som vi jobbar med där vi jobbar mot oriktiga hyresförhållanden, alltså svarta kontrakt, frigöra det, se till att de bostäderna som finns idag, att de verkligen kommer den så att säga vita marknaden till handa, så att de inte...
Och då hamnar vi på politikens bord, eller hur? Att man ser till att man möjliggör att, eller rättare sagt, man stryper möjligheten för fastighetsägare eller så att spekulera i...
Nej, jag tänkte mera på alltså personer som hyr ut olovligt i andra hand, och där man har handel, svarthandel med hyreskontrakt, och du har madrasslägenheter och sånt. Och där finns ju en lagstiftning, men det handlar ju också hela tiden om att jobba igenom sitt bestånd och jobba igenom kontrakten och matcha det mot folkbokföringen och se till att stävja de som försöker göra affärer på andra människors brist på boende.
Och hur ska man göra det enklare då? Enklare för människor att komma in i bostadsmarknadskarusellen, om vi kallar det. För vi har de här flyttströmmarna, de har ju varit diskuterade under åren, att de har inte funkat riktigt så som man gärna vill att de skulle kunna göra. Men hur ska man, vad säger du Martin som forskar på detta?
Ja, nej, men just som du säger, det här med flyttkedjan, det har ju visat sig att visst, de uppstår och de är olika långa beroende på vad man bygger och hur stort man bygger och så vidare och vilken upplåtelseform man bygger. Men det som forskningen visar tydligt är att det är svårt att få flyttkedjan att funka ända ner så att säga i ledet. Alltså till de som står helt utanför bostadsmarknaden och står ganska långt ner. Det kommer alltid finnas människor som på något sätt då kommer in före och bryter den här kedjan. Så att där tror jag det är väldigt viktigt att man lite grann som man är inne på då, att man bygger ganska mycket i det här beståndet som är så billigt som man bara kan, så att säga. Va? Det är för att
förenkla flyttkedjan.
Ja, för att minimera avståndet egentligen mellan de som står helt utanför då, och de som finns idag i beståndet, så att säga. Va? För jag tänker mig, som en del aktörer verkar tänka, att om man bygger i det allra högsta segmentet, det allra dyraste, lyxigaste och största, och på så sätt får igång en rad av flyttkedjor, då kommer vi aldrig längst ner, så att säga. Va? Så där tror jag det finns ett feltänk. Utan kan man satsa på att bygga i mellansegmentet eller så billigt man bara kan då, med hjälp av de verktyg som finns, så tror jag då skulle man kunna se till att vi hoppar upp ett steg i den här flyttkedjan. Så det tror jag på. Sen tror jag på att vi måste ha helt andra verktyg också för att hjälpa människor som står utanför och som har låg betalningsförmåga in. Och då kan vi prata om förturer och vi kan prata om alternativ till bostadskön och så vidare. För vi vet ju att köerna i storstäderna är långa och de är ju rättvisa för de som har kunnat stå i kö, men de är ju inte rättvisa för de som inte har kunnat stå i kö, så att säga. Så att här tror jag det behövs också andra fördelningsmekanismer.
Mm. Nu vet vi att social housing till exempel, det är ett rött skynke för många politiker, och där runt om i hela Europa så ser, ja, det ser lite olika ut, men skulle det kunna vara en möjlighet, en portöppnare för de som står helt utanför?
Ja, alltså det beror på hur man definierar social housing, tror jag. Det finns ju lika många varianter av social housing som det finns länder som har någon form av social bostadsmarknad, vad man kallar den för. Och sen så kan man nog diskutera den svenska modellen med en allmännytta som är till för alla. Den har vi haft under väldigt lång tid i Sverige. Och i den modellen så finns ju också, eller i hela svenska modellen så finns det också inslag av social bostadspolitik eller social housing, om man vill. Och det handlar om förtur, det handlar om att vi har ett bostadsbidrag för de som inte kan efterfråga och så vidare. Och vi har...
Och sådana här prövolägenheter,
ja,
som man kan bo i.
Ja, socialtjänstens boende. Så vi har ju alltid haft den typen av mer selektiva inslag, om vi ska då se dem som någon form av social housing. Och då menar jag på att, och det är min personliga åsikt, att de här skulle man kunna stärka då, istället för att, om man tänker att om vi bygger enbart för de som är allra fattigast och subventionerar fastighetsägare då, oavsett om det är privata eller kommunala eller statliga, så kan man tänka sig att man arbetar med andra verktyg och ändå få samma effekter då. Och det kan man kalla för social housing om man vill. Det kan då vara förtur, det kan vara stärka betalningsförmågan för de som står längst ifrån och arbetar mer med kommunens socialtjänst och så vidare. Så jag tror att social housing eller sociala bostäder behöver inte vara kopplat till en särskild bostad eller just byggnationen av en särskild bostad. Och det handlar om att vi ska på något sätt hitta en offentlig idé om hur vi ska hjälpa människor som står utanför bostadsmarknaden.
Ja, för vi vill ju inte heller ha de här stora områden där det blir fokuserat eller centrerat med människor som är i större behov än andra av stöd.
Nej, men vi ser ju att det finns ju egentligen bara fördelar med den blandade staden. Och att gå in och så skapa enskilda fastigheter eller enskilda områden som är destinerade till låginkomsthushåll och där man har liksom någon inkomstprövning som kriterie för att man ska få bo, det tror jag är helt fel väg att slå in på, utan det gäller ju för oss att skapa blandningen. Vi har ett system i Sverige där man får ekonomiska stöd och att vi accepterar alla former av ekonomiskt bistånd och sådant när vi gör våra inkomstprövningar utav våra blivande kunder, och att få fler fastighetsägare att göra det skulle ju innebära att de där hushållen skulle ha kunna liksom blandas bra. Vi skulle liksom medverka till blandningen i staden, vilket också skulle göra att barn kan få de bra förebilder, komma i liksom blandade skolor och så vidare. Så jag menar att det finns liksom social housing i den på det sättet som man pratar om det och som vi har för ögonen, som många gånger baseras på den typen av social housing i Europa. Det har vi ju lämnat för länge sedan i Sverige när vi har sagt att vi ska liksom ha en generell bostadsmarknad. Det tycker jag är superviktigt.
Och där kan väl allmännyttan gå i bräschen och vara viktig?
Ja, men, precis. Och vi vill ju peka på det liksom att vi har ju ett i lagstiftning grundat ansvar att vara affärsmässiga, och vi menar att vi är affärsmässiga, vi agerar som vilken privat aktör som helst, men vi tar också ett socialt ansvar, och det är värdeskapande bara i sig i det, och det kan de privata aktörerna också göra. Så sen tycker jag också det är väldigt intressant det här med förturer, men man ska också någonstans komma ihåg att varje gång man ger en förtur så är det också någon annan som får backa, så att så är det ju.
Vad tänkte du, Martin?
Nej, men och så är det ju. Och det måste man ju ha i åtanke när man då liksom eventuellt går in och petar i ett kösystem när människor har ställt sig i tron att det här är ett rakt och rättvist system. Mm. Så det håller jag med om. Men jag tror också att det handlar om en liten avvägning av liksom hur man ska se. Vi är ju väldigt rädda för att ställa grupper mot varandra i Sverige. Har varit under lång tid. Så att
och bra är väl det?
För bra är väl det, absolut. Men jag tänker också då att vi får inte låta strukturen eller systemen stå före de individuella behoven, så att säga, utan då måste vi hitta komplement också som gör att vi faktiskt inte lämnar någon utanför.
Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden, idag om bostadspolitik eller bristen på, med Marie Tillander Dellhag som är vd på Malmös kommunala bostadsbolag MKB och Martin Grander som är forskare vid institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Jag tänker på det, Martin, skulle du inte kunna berätta om vad ni gör på din institution om forskningsmiljön, studier i boende och välfärd till exempel, vad är det för någonting?
Ja, vi är en grupp forskare, både seniora och juniora, doktorander och seniora disputerade forskare som arbetar brett med frågan om boende och bostad. Och syftet med vår forskningsmiljö är att hitta de här egentligen tvärvetenskapliga spåren där vi ser på boendet och bostaden som just en fråga som handlar om samhällsutveckling och välfärdssamhället. Så vi försöker bredda det från att det enbart handlar exempelvis om ekonomi eller enbart handlar om en grön omställning till att ta ett ganska så stort grepp, men framförallt att vi sätter boendet centralt i en diskussion om samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Så det är vi ett gäng
alltså
som
integrerat
detta, precis så. Så det är vi ett gäng som med olika perspektiv, olika bakgrunder. Vi är flera från urbana studier, vi är flera från socialt arbete, blir flera sociologer som då angriper den här frågan från de här perspektiven. Och vi har många samarbeten då med branschen och fastighetssektorn, vilket vi är väldigt glada för vi tror att den forskning som vi bedriver måste vara praktiskt orienterad så att den faktiskt skapar någon nytta för alla som på något sätt är involverade i detta. Så vi har exempelvis då ett flertal samarbetsprojekt med MKB, vi har samarbete med Framtidskoncernen i Göteborg som allmännyttan där. Och även flera privata aktörer inom bostadsbranschen.
Spännande. Det här barns bostad först då, ligger det också under den här?
Det ligger under den miljön också. Det är ju ett projekt som vi drev för några år sedan som handlar om att på något sätt då komma åt den här problematiska situationen för barnfamiljer som står utan bostad. Och som namnet då knyter an till så bygger vi på idén bostad först som en etablerad modell för hemlöshet. Men vi tar den metodiken, den bygger egentligen väldigt kort sagt på att bostaden är det viktigaste för en persons utveckling. Om man då kan klara sin bostad, om man får en bostad så visar forskningen och studier på att då klarar man också ganska mycket annat i livet, exempelvis att komma över missbruk och komma över andra problem i sitt liv. Så att här bygger vi på den idén då att bostaden är det viktigaste för barnfamiljer då för att komma på rätt linje i livet. Och det som är speciellt här då att vi försöker hitta modeller för att applicera det på det som kallas för strukturell hemlöshet. För här gör vi en uppdelning i oftast hemlöshetsdebatten som handlar om social hemlöshet och strukturell hemlöshet.
Och vad är skillnaden då?
Skillnaden är att den sociala hemlösheten, då tänker vi på personer som har ett, som man ofta kallar ett socialt sammansatt problem. Och det kan vara missbruk, det kan vara andra typer av sociala svårigheter som gör att man inte klarar då att komma in på bostadsmarknaden. Medan den strukturella hemlösheten är egentligen den som vi har pratat mycket om här idag. Det vill säga personer som inte har de ekonomiska medlen helt enkelt att få.
Alltså andra, tredje och fjärde och femte hands kontrakt,
ja,
och så, där man inte kommer in.
Precis, man kommer inte in, man har inte tillräckligt med kötid, man har tillräckligt med pengar, man klarar inte kraven för att komma in på hyresmarknaden eller om man har heller då inte pengar att komma in på den egna marknaden eller bostadsrättsmarknaden. Och det här är då en hemlöshet som ska man säga, rent idealtypiskt då i Sverige ska inte existera, utan vi har ju en tanke om att alla ska kunna komma in och sen de som har missbruksproblem och så, då har vi en socialtjänst som ska kunna hjälpa till. Men den här gruppen då, som vi kallar för strukturellt hemlösa, den ska vi egentligen kunna klara av. Mm. Men precis som vi är inne på här så är det många som ändå faller utanför. Och då vill vi använda den här modellen för socialt hemlösa inom bostad först och lyfta över den på barnfamiljer som befinner sig i strukturell hemlöshet. Och då är vi förstås inne på det här med förturer och hur man ska se på just den här gruppen i förhållande till andra grupper.
Marie, vad kan MKB göra då för att komma åt den här problematiken och med den strukturella hemlösheten?
Ja, alltså där är ju egentligen en kompott utav olika saker som vi jobbar hårt med. Och dels är det ju att vi hela tiden försöker tillföra fler bostäder på marknaden genom nyproduktion. Och det har vi ju gjort under ganska många år nu. Producerat mellan 800 och 500 bostäder om året, nya bostäder vi har släppt ut. Vi har också använt investeringsstödet i den mån vi har kunnat för att kunna hålla nere hyresnivåerna på de här bostäderna. Sen så har vi ju också generösa uthyrningskrav, och med det menar jag alltså kraven på våra hyresgäster, vad man ska ha för inkomstnivåer. Vi accepterar alla olika typer av ekonomiskt bistånd och bidrag, och även kopplat till skuldsättning och sådana frågor. Så att det är väl det vi har ju i viss mån också kopplat till större familjer, större hushåll, så har vi gått in och satt ett minimi. Många gånger så har du, för att motverka trångboddhet, att du bor alldeles för många personer i en bostad, så har man oftast krav på maxantal hushåll kopplat till lägenhetsstorlek. Men vi har i ett visst antal fall utav större lägenheter så sätter vi ett minimiantal utav personer i hushållet, just för att kanske en femrumslägenhet ska gå till inte två stycken välbemedlade vuxna personer, utan att det går till
en barnfamilj.
Ja, men precis. Mm. Så har vi också jobbat i just det, att ändå försöka styra lite, samtidigt som vi ändå då förmedlar med köpoäng på genomboplats syd och så. Mm. Men ändå att vi försöker göra dörrarna eller portarna till våra bostäder så stora som möjligt.
Så fler ska släppas in. Ja. Tycker du att ni är bra?
Jag tycker att vi tar ett stort ansvar i detta, och jag hade gärna sett att många, alltså att fler utav de privata medspelarna på, jag kan ju bara uttala mig om Malmömarknaden, men att fler utav de privata aktörerna hade sänkt trösklarna in för hyresgäster och kanske också då accepterat olika former utav bistånd. Mm. Som inkomst för de som söker hos.
Om vi håller kvar där vid tanken på allmännyttan. Nu vet jag att Martin, du och din kollega har ju nyligen skrivit en rapport om allmännyttans betydelse i landet, kommuner. Att det ju är så att det faktiskt finns ett antal kommuner i landet som inte har allmännyttiga bostadsbolag. Vad får det för konsekvenser?
Ja, det får ju konsekvensen att vi får en helt annan befolkningssammansättning i de här kommunerna som inte har allmännytta. Och det är inte bara på grund av att man inte har allmännytta, det beror ju på flera olika skeden förstås. Men det är en påtaglig skillnad då, exempelvis om man ska prata om ett bostadssocialt ansvar i de här kommunerna, om man tänker sig när det gäller hushåll med lite lägre inkomster också, men också hushåll då som är födda utanför Europa som kommer till Sverige och så vidare. Så här ser vi en väldigt stor skillnad, och det kan man ta väldigt tydliga kontraster här i Malmöregionen mellan de kommuner som har allmännytta och de som inte har allmännytta.
Nej, för det finns ett par kommuner,
här kring som inte har. Närområdet, ja. Precis.
Och vad får det för konsekvenser för Malmö då? Och allmännyttan här? Eller vad säger Martin?
Ja, nej men det är svårt att dra de här exakta kausala sambanden kring det, men man kan ju tänka sig att har vi kommuner där det finns väldigt lite hyresrätter och dessutom ingen allmännytta, så blir ju det här någon form av självförstärkande segregationsspiral egentligen. Att det är väldigt svårt för människor med begränsad ekonomi att flytta till de här kommunerna, även om de skulle vilja, för det finns inga möjligheter. Va? Vilket innebär att man både implicit och explicit vänder sig till ja, de större kommunerna, som i Malmö i det här fallet då, där det finns allmännyttor och det finns fler hyresbostäder. Helt enkelt så att vi får en ökad mellankommunal segregation och betydande skillnader i levnadsvillkor mellan de här kommunerna.
Så det skulle vara önskvärt att fler kommuner, eller de som inte har allmännyttor, de faktiskt...
Ja,
man inte, eller sluta sälja ut.
Vi har ju ett kommunalt självstyre i det här landet, och det är ju väldigt intressant.
Och det är bra på många sätt.
Jag tror att det ska vi nog värna om. Men samtidigt så är det ju så då att vi har ingen krav på att man ska ha en allmännytta och så vidare. Men med det sagt så blir det ju väldigt konstigt att om vi har någon form av nationell, eller för en del en regional idé om en sammanhållen bostadsförsörjning, att vissa kommuner då tar ett helt annat, om man ska använda ordet, ansvar än andra kommuner.
Vad säger du, Marie?
Nej, men jag är ju naturligtvis jävig i och med att jag är vd för ett allmännyttigt bostadsbolag, och jag tycker att vi gör ett bra jobb. Och sen så kan man ju ändå reflektera lite över det här att när skapades allmännyttan egentligen? Jo, men vi skapades, de allra flesta kommunerna har en allmännytta, och allmännyttan skapades på 40-talet, och bakgrunden var ju egentligen att det skedde en stark urbanisering och det uppstod en stor bostadsbrist och man hade massor av privata fastighetsaktörer, men där man som kommun kände att de kanske inte accepterade då hela eller alla de här grupperna som var bostadssökande, och att kommunen ansåg att man behövde ta saken i egna händer och starta då egna bostadsbolag. Sen har vi fått en lagstiftning nu på senare år som säger att vi i allmännyttan ska vara affärsmässiga. Vi ska jobba utifrån samma marknadsmässiga principer och förutsättningar egentligen som de privata aktörerna ska. Därutöver har vi också vårt sociala uppdrag. Så att, jag menar, jag vill ändå hävda att vi är affärsmässiga i det vi gör. Det vi gör skulle en privat aktör kunna göra också. Jag är glad över att vi har ett krav på oss att vara affärsmässiga, för att på samma sätt som att vi jobbar med investeringar i våra fastigheter så jobbar vi också med sociala investeringar i olika grad beroende på vad våra områden behöver. Men vi hade ju aldrig haft råd att göra de sociala investeringarna om inte vi hade haft områden som vi hade tjänat pengar på. Så vi hade kunnat använda de pengarna. Så sett ur det perspektivet så är jag glad att vi jobbar på ett affärsmässigt sätt. Jag ser det som en förutsättning.
Mm. Ska vi runda av med en fråga om det här med ansvar, stat och kommun? Vi var inne på det, den kommunala självstyret är jättebra. Men skulle det behövas med lite mer statlig intervenering, kan man säga så? Eller lite mer statligt engagemang när det gäller just social bostadspolitik eller tänkande?
Det där är ju säkert det är liksom en balansgångsfråga skulle jag ändå säga, men det jag tänker att staten förlorar pengar på utebliven tillväxt. Man förlorar skatteintäkter och så vidare på grund av att inte kommuner och delar av landet kan utvecklas i sin fulla potential på grund av många gånger att vi har en bostadsbrist och snedvridningar. Och där borde ju staten liksom kunna investera för framtiden genom att kanske då stötta kommunerna ekonomiskt för att kommunerna i sin tur ska kunna
ta sitt ansvar
och bidra till att vi som är då exploatörer ska kunna ta fram nya bostäder som ändå har en rimlig kostnad. Och vi skäller alltid på det här stackars miljonprogrammet, men jag menar, man glömmer att det var faktiskt egentligen en finansieringsreform, miljonprogrammet. Och man glömmer också att mer än hälften av det som byggdes var också småhus på den tiden. Och det var liksom egentligen en form av statlig subventionering, miljonprogrammet. Och jag tycker faktiskt ibland att det skulle vara på sin plats med någon form av miljonprogram 2.0. För vi ser att framförallt markkostnaderna, exploateringskostnaderna, jag säger vattenavlopp, hela infrastrukturkostnaderna. Allt det är pengar som går från exploatörerna till kommunen för att ersätta kommunen för kostnader som kommunen har. Hade man kunnat på något sätt plocka bort det så skulle vi kunna plocka fram nyproducerade bostäder oavsett om det är BRF-er eller hyresrätter, men som skulle kunna efterfrågas utan en betydligt, betydligt större grupp än vad vi kan idag.
Mm. Miljonprogrammet 2.0, är det framtidens lösning, Martin?
Ja, det kan det nog vara om man försöker att tänka lite annorlunda kring hur man bygger och så här. Men det tror jag vi har lärt oss. Men jag tycker väl att just frågan om finansiering är väldigt central, för att vi har ju haft många decennier när vi byggde vårt välfärdssamhälle och välfärdsstat där vi hade statliga subventioneringar av olika slag och vi har inte haft det på en längre tid nu, och dessutom har vi en allmännytta som är affärsmässig som vi hör här, så att man kan heller inte ge särskilda bidrag till allmännyttan från statligt håll, utan det finns en och samma spelplan för alla aktörer, så det är just en marknad idag. Och samtidigt har vi problem med människor som inte kommer in på bostadsmarknaden, och så pratar vi om, ska vi ha social housing eller ska vi inte ha social housing? Och då tänker jag att oavsett vad man väljer, att vilken väg vi väljer här, alltså vilken sätt vi vill hjälpa personer som står utanför eller som har det svårt, så måste det här få kosta pengar.
Och då behöver staten vara
här. Då behöver staten gå in och finansiera detta på något sätt. Och sen så kan man tänka sig att det här kan ske på massa olika sätt, alltså genom, via kommunen eller direkt till aktörer som är investeringsstöd och så vidare. Det finns så massa saker som man kan fundera på, både för- och nackdelar. Men det som jag tycker är centralt är att staten har trätt tillbaka från bostadspolitiken och bostadsmarknaden under en lång tid, och man måste tillbaka in, och då tycker jag det är finansiering som krävs.
Så de borde ta sitt ansvar? Eller staten borde ta sitt ansvar i mycket större utsträckning? Ja. Super, men ska vi säga så?
Det tycker jag.
Ja. Okej, okay, tack så hemskt mycket båda två. Då säger jag alltså tack och hej till Marie Tillander Dellhag, som är vd för Malmö kommunala bostadsbolag MKB, och Martin Grander, forskare vid institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar, och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.